Hallå och välkommen till Soul Coaching-podden. Det du hör nu är min så kallade mensröst. Jag har noterat att min röst har olika tonalitet beroende på vart jag är i min cykel. Ni hör den här rösten, den kommer djupt, djupt, djupt sprungen från roten. Men det var inte det vi skulle prata om idag. Idag möter jag fantastiska Lisa Borg. Jag spannade in Lisa Borg när hon gjorde ett typ hemma hos reportage på Love is Blind deltagare och jag kände bara så här, den där kvinnan vill jag möta. Jag frågar om hon vill komma till podden och hon fick upp ett hjärta, vilket betyder ja i hennes system. Det är fascinerande att möta den här kvinnan som på så många plan har jobbat igenom sig själv och har ett system för hur hon hittar in till sin sanning. Det är ett sårbart på många sätt avsnitt och det är tårar som fälls, det är skratt som skrattas och det är framförallt ett peppigt avsnitt i hur vår tid kommer, din tid kommer. När vi har tagit igenom oss de mörkaste av stormar så finns det ett ljus som väntar på oss. Välkommen in i coachingrummet. Hej Lisa och varmt välkommen till Soul Coaching-podden.
Tusen tack.
Så fantastiskt att ha dig här. Ja. Din energi värmer mig, ska jag säga. Jag sa ju det till dig innan att det är någonting speciellt med dig. Min upplevelse av dig, även om jag inte känner dig, är att du är en väldigt varm person.
Ja, tack. Men jag har alltid lagt mycket värde i mig själv att jag är typ snäll. Alltså det har faktiskt varit, det är så här, folk tar så lätt på det så här, ja men snäll, det är också en ko typ, kan man få höra, alltså när man säger det, men jag känner verkligen att jag bryr mig och att jag har ett gott hjärta typ, alltså att jag vill väl, och det kan också göra att man blir väldigt ledsen om folk uppfattar den på ett annat sätt.
Såklart. Att det blir, har det hänt någon gång?
Ja men, jo men det kan absolut vara att folk säger att jag gör mig till eller att jag är ute efter någonting för att jag spelar på något speciellt sätt, folk som inte känner mig.
Just det.
Så att det förhör jag ganska ofta faktiskt.
Att du skulle vilja ha något tillbaka.
Ja, men typ, att jag är din falsk på något sätt. Fattar. Att det inte är på riktigt för att så glad eller så gullig kan man inte vara ungefär.
Där.
Så det har hänt.
Jag förstår. Ja, men jag är så glad att jag tog dig liksom ett långskott. Ja. Och skickade en video till dig och frågade om du ville komma hit. Ja. Jag tänkte, hon har väl massa annat som hon behöver attända. Så jag är så jäkla glad att du tog dig hit.
Ja, och anledningen att jag gör är att jag tycker att både du är superduktig och att det här liksom formatet att podda och göra alltså livscoaching, business coaching och allt det som du håller på med är ju genialt.
Tack.
Man gillar att bli sedd och det blir man när man blir coachad.
Ja.
Så att det är ju fantastiskt att klämma in både jobb och coaching här mitt på dagen.
Eller hur? Ja, och du har fått precis varit iväg och göra håret.
Ja.
Du är så jäkla snygg.
Tack.
Jag ska tvätta håret imorgon. Det är på den nivån jag är. Men du är jättevacker. Och hur är det att vara Lisa precis just nu? Hur känns det i kroppen?
Just nu känns det väldigt kul. Pirrigt i och med att vi håller på att göra IVF. Tacksamt över bara hur livet blev. Efter alla år av att kämpa för att bli någon slags mediepersonlighet som jag verkligen hade som stort fokus i många år. Tacksamhet över att jag har en helt otroligt bra ekonomi och mitt boende är fantastiskt och jag är kär i min man och så. Och så har det inte alltid varit. Men just nu är det bara, du vet, 5 av 5 på alla staplar typ.
Fan vad underbart.
Ja.
Och vilken resa ni är på tillsammans också. Ja. Jag tänker IVF-resan. Och ni som har följt mig på Instagram och ni som har följt podden. Jag tror att jag har nämnt i podden att vi har ju också varit på en IVF-resa. Men våra barn blev till spontant när vi sket i IVF.
Då blev... Så hur mycket IVF gjorde ni?
Vi gjorde 2, eller var det 3 isättningar?
Kom alla från en omgångsspruta eller?
2 omgångsspruta.
Ja. Så någon gång fick ni 2 ägg och någon gång fick ni 1 ägg, ja.
Och någon gång minns jag att vi fick, det är 14 stycken. Men det gick inte så bra för alla de där stackarna.
Nej, för vi fick ut, jag har gjort en gång, vi fick ut 7 ägg. 2 av dem lyckades bli befruktade.
Just det.
Så en är just nu i min mage just och en är i frysen. Så
vi tänk att den är där i frysen.
Ja, men det är helt otroligt att det går, jag fattar ingenting. I 10 år kan den vara i frysen. 10 år.
Ja, jag vet att vi fick hem något brev där, för vi hade, ja just det, när vi hade blivit gravida, då hade vi nog ett embryo kvar i frysen, om jag inte minns.
Då har ni nog det fortfarande.
Ja, det är där. Men jag fann att det stod 5 år. Undrar om de har ändrat det.
Ja, för det stod 10. Det är jag helt säker på mina i alla fall.
Okej, okay, men så att det blir lite osäkert. Men jag tror att vi gjorde... Jag hann nog göra 3 isättningar.
Så du fick liksom 3 negativa besked. Hur var det då? Jag som har det framför mig kanske.
Jag var ju uppslukad.
Ja.
Av det här.
Det var det enda som fanns.
Så jag blev väldigt ledsen. Och jag kan ju också se med humor på allting nu.
Ja.
Och det var också humorn som räddade oss, höll jag på att säga. För att jag var så fast i det som ett allvarligt projekt. Mm. Av att jag var fel, jag var okvinnlig, jag kunde inte bli befruktad. Oh, hela den idén.
Men för det var, kom det fram att det var något fel på dig eller?
Nej, men det tyckte ju jag.
Okej, okay, så det kan lika gärna ha varit din kille?
Ah, ja, och vi gjorde ju de här. Det, alltså, det såg bra ut liksom.
Det är samma för oss. Så det finns ingen... liksom förklaring för
Nej,
oss heller.
Nej, så var det för oss också.
Ja.
Och jag tänker att vi går in lite bra för lyssnarna. Det kan också vara fint i och med att min vision också med podden är att skapa igenkänning. Så jag tänker att vi tar lite avstamp från det här så får vi se vart vi tar vägen i samtalet. Men jag tyckte att de här beskeden var jobbiga för att det var som att jag liksom, jag bröt ihop varenda gång för att jag kände mig misslyckad. Så jag hade ju blandat ihop det där med vem jag var och vad som liksom ville bebo mig, typ. Så det var jättejobbigt för mig. Men det är också det skiftet som skedde.
Mm.
När jag hade varit så uppslukad av idén om att jag var misslyckad.
Mm.
Vi gick ju på en humorshow med Tobias Persson. Hört talas om en man på prov.
Nej.
Det är alltså en humorföreställning med Tobias Persson som har gjort lite allt möjligt inom humor och komiker i världen. Och han gjorde en man på prov där han berättade om deras IVF-resa och där han som man berättade liksom från hans perspektiv. Mm. Och vi garvade, det var typ det som behövdes.
Gud, vad
att vi bara, du vet, fick distans.
Ja.
Och bara, okej, okay, det här är liksom ett myrsteg av alla liksom i livet. Och vi skjutsade hem honom efter och vi satt i bilen. Jag vet att jag körde och vi berättade massa roliga så här, du vet, tips vi hade fått så att vi skulle bli gravida.
Tro mig, gumman. Alltså jag kanske var 50 om dagen i min DM.
Har du fått att du vad heter din man nu?
Henrik.
Att han ska äta koriander och lammkött.
Jag får ingenting vad Henrik ska göra, vilket Nej. Irriterar mig ofantligt.
Ja, för det är
jag tycker att folk borde lägga mer energi på honom.
På spermierna,
inte
absolut.
Inte så sa de att han behövde inte ens sluta dricka alkohol. Men det står överallt på nätet att de ska. Mm. Men på akademiska sa de att det var inga problem. Så jag bara, okej.
Perfekt. Ja, den är intressant. Att det blir så mycket. Men jag tror det är det som kanske blev för mig.
Ja.
Att det blir så mycket fokus på kvinnan.
Så är det.
Eller hur?
Jag tror att det som räddat mig, nu har jag ju varken fått positivt eller negativt besked än, så att jag ska inte ropa hej att så här, jag kommer klara det så bra. Men det är ju för att jag har vuxit upp med att se min mamma och pappa som har gjort både IVF, fått missfall. Alltså så att för mig har det varit det självklara. Så att jag sa till och med till Henrik när vi träffades i början, när vi inte ens hade pratat om barn. Så här, jag vet inte om det kommer vara så lätt för mig att få barn, för det har inte varit så lätt för min mamma och pappa, så att du vet. Så att jag har liksom haft den känslan i kroppen i hela mitt liv. För det är det jag har vuxit upp med.
Det gör ju något med oss.
Det har varit jättepositivt faktiskt. För att nu är det som att om det blir barn så blir det positivt. Det andra är det vanliga, om man säger. För det är så vi alltid har pratat, jag och Henrik. Så vi är verkligen på samma bana. Att så här, det här är bara spännande. Tänk om det blir. Alltså så. Och att starta från det, lite från underifrån, har varit toppen.
Alltså,
sen alltså, gör man 3 gånger, då fattar jag att man blir nedslagen till slut. Det, så är det ju verkligen.
Jo, men du, det här är vi inne på någonting. Jag tänker också kopplat till liksom, det mycket jag jobbar med det mentala, emotionella. Mm. Alla de här berättelserna och sanningarna vi bär med oss.
Mm.
Min sanning var ju typ så här, från biologilektionen. Så här, använd kondom, annars blir ni gravida. Det är liksom livsfarligt.
Ja.
Du blir det på en gång.
Ja.
Så det var ju idén så här, om sex och intimitet och liksom att bli mamma eller vad det nu kan vara. Att, så, ja. Jag började ju typ så här första samlaget tänka så här, men ska jag nog prata med min chef om att jag... Du vet, att vi har haft sex Exakt. Och det är intressant att se då på ditt narrativ eller din berättelse att det gör någonting med dig. Det är en bakåtlutning. Men alltså jag var så här...
Jag tror också att det är det. För många säger ju till mig så här, gud vad modig du är som vågar berätta allting så tidigt i dina medier. Alltså vi började ju dela redan när vi försökte naturligt. Vi började dela innan vi ens höll på med IVF-en. Så, och det är ju väldigt tidigt att berätta såklart. Och jag är jätteglad att folk kallar mig modig, men för att vara modig måste man också vara rädd. Och jag har aldrig varit rädd för att dela det här, för mig har det varit självklarhet. Mm. Sen är det klart att vissa saker känns läskigare att dela. Till exempel, vi kommer filma när vi tar det här graviditetstestet.
Just det.
Och då kommer vi filma antingen när vi blir jätteglada, eller när vi blir besvikna. Och det är ju våra riktiga känslor. Då kommer jag sitta öga mot öga med Henrik. Vi kommer kolla på det här och det kommer kanske stå att jag inte är gravid. Och då kommer vi troligtvis båda två gråta. Och det är ju en situation som... Vi är väldigt vana att bli filmade när vi är liksom nakna, då, inte bokstavligt. Men just det är såklart att det känns i kroppen att vi kommer filma det. Men det känns rätt. Liksom.
Mm, och det, ja, tack, alltså, tack för att du gör det också. För jag tänker att det behövs de här historierna som är, liksom, är tagna ur verkligheten. Mm. För jag som jobbar mycket med sårbarhet och delar sårbarhet... Mm. Det är ju lätt att dela historier som har varit,
ja.
Som var då, eller som var för 5 år sedan. Men att stå mitt i den där brinnande elden, har det alltid varit självklart för dig att kunna dela från den platsen där du är? För här, det blir ju så nu-orienterat. Det är så här, nu är ni där.
Nej, och det är det fortfarande inte. Utan jag känner att jag väljer mina olika kamper, yeah. som känns enklare att dela. Och så finns det någon annan som tycker något annat är enklare.
Såklart.
Så att just det här känns som att så här, men jag kan gå med svärdet längst fram med det här. För att jag känner mig stark i det. Jag känner mig som en bra ledare i just det här facket, liksom. Men sen är det också... Att dela med sig överhuvudtaget har jag lärt mig mycket av min man Henrik. Han kommer från reality-världen i Norge. Jag har gjort Ex on the Beach och massa andra reality-grejer. Jag har ju inte det. Jag gjorde toppmodel 2014 men åkte ut efter så här 4 avsnitt. Jag hann och grina första gången jag hade synkat. För jag bara kände mig typ så himla styrd. Och du vet, det var jätteläskigt. Och sen började jag styla på YouTube där jag blev någon slags persona av mig själv. Och inte alls delade med mig utan pratade ju bara kläder. Så när vi träffades hade inte jag gjort något personligt nästan alls. Så det är ju han som har coachat in mig i det här. Att så här, folk gillar dig. Om du berättar vad du äter så är folk intresserade av det. Så det fattade jag inte riktigt innan vi träffades. Så det är faktiskt han som har hjälpt mig jättemycket med det.
Ja, fattar. Och när var ni träffades?
För 4 år sedan.
4 år sedan. Ja. Mm, just det. Så nu är du här. Nu sitter du med mig och det känns så lyxigt att få sitta öga mot öga med dig. Och, är det någonting speciellt som du känner ska vi just nu? Eller har du någon längtan som du skulle vilja fokusera på i det här coachingsamtalet?
Det är så svårt för att jag... Alltså det är så lyxigt att jag mår så bra. Och det har jag verkligen inte alltid gjort. Jag har liksom jättemånga destruktiva relationer med killar bakom mig. Som liksom... Alltså mardrömssaker jag har varit med om. Jag har liksom varit med om tsunamikatastrofen, haft PTSD från det. Jag har gått in i väggen. Jag har levt med odiagnostiserad ADHD. Och så är det som att jag har kämpat så mycket. Sen förstår jag att jättemånga har olika värre kamper än vad jag har haft. Men i mitt liv så har jag mina kamper som jag känner att jag liksom har tagit tag i så mycket. Alltså jag har verkligen gjort mina timmar, jag mediterar, jag har gått till coach, jag har gått till psykologer. Jag har varit intresserad av att bli bättre och må bra. Det är som att mitt största fokus i livet hela tiden är att jag och de som är runt mig ska må bra.
Just det.
Så att så fort det, jag lägger aldrig på hög massa saker som jag ska göra eller som är jobbigt. Utan så fort det kommer någonting så försöker jag hitta en lösning på det. Och det gör att jag har kommit dit jag är idag, känner jag.
Men om det inte finns en lösning då, vad gör du då?
Det finns alltid en lösning. Det finns ju ingenting som det inte finns en lösning på.
Om det kommer typ en jobbig känsla. Vad är lösningen då? Om du typ inte kan härleda. Om, så här, om känslan bara är. Typ du kan inte säga så här. Ah, men det var för att hon sa så. Eller att jag fick den där kommentaren. Utan du bara. Och det här kanske inte ens är verklighet för dig. Nej. Kan du få bara en våg i din kropp av så här. Skav. Att det bara känns så här.
Ja, men jag kan få ångest som jag inte vet vart den är ifrån. Jag får den oftast dock, jag kallar det för nyplatsångest. När jag reser och är på en ny plats, då kan jag få alltså, riktigt fysiskt skitobehagligt i kroppen. Och då vill jag ju ofta ta ett glas vin, för det är då det försvinner. Men det gör jag inte längre. Och det får jag bara andas mig igenom. Men det är som att jag har kommit på att det är för att jag inte känner till det som är runt. För att jag är väldigt sådär... Jag känner att om det händer någonting så är det jag som ska fixa lösningen. Alltså om det börjar brinna då vill jag veta vart nödutgången är. För att det är jag som kommer ta någon på ryggen. Alltså så. Det är liksom så det känns i mig. Så jag känner ofta att jag har ett väldigt stort ansvar. Så jag tror det är det. Jag behöver veta när frukosten öppnar och stänger för att inte vi ska missa det. Så jag håller på och obsessar så väldigt mycket. Och det har jag ju kvar. Så det är ju inte 100%. Men det har ju också gjort att jag kommer så långt i min karriär. att jag kan ha anställda och vara chef och sådär. Men det kan ju verkligen göra att jag inte kan slappna av. Och att min man får säga, lägga en hand på min axel och säga, nu behöver vi inte planera hela den här dagen. Liksom. Mm. För det har jag hela tiden som, just först det. Kör vi det, sen vi det. För jag vill liksom optimera så att det ska bli så härligt som möjligt.
Just det.
Hela tiden.
Så om du och jag skulle hänga så skulle jag säga så här, ah, men vi ska bara vara i Stockholm och vi har inga planer. Mm. Vi bara så här, vi följer bara intuitionen steg för steg och bara så här, bara är. Vad skulle du tycka om det? Om vi inte hade en enda plan. Alltså från 8 på morgonen till...
Nej, jag skulle fixa det. Mm. Jag skulle skicka och överraska dig med någon laminerad lista där jag har så här, bokat något escape room och fixat något samarbete på någon restaurang och sådär. Det är ju så stort intresse för mig. Att, alltså jag skulle vilja jobba som typ bröllopsplanerare. Eller vet, så här, jag gillar verkligen att sätta ihop olika koncept och sådär.
Mm. Om jag sa att du inte fick boka någonting där, skulle du tycka att det var jobbigt? Alltså på riktigt, om vi börjar någonstans och bara så här...
Då är det ju en rolig utmaning.
Ja, fattar.
Men det är väldigt svårt för mig att göra något mellanting. Så om du skulle säga så här, vi kan planera lite grann, då skulle jag ändå fylla troligtvis alla luckor.
Fattar. Ja, fattar.
Och det ger ju då inte plats för spontanitet, kan man känna. Men det jag också känner att jag har blivit bättre på är att om det kommer något så har jag inget problem att släppa det som vi har tänkt. Men jag vill ha ett ramverk.
Mm.
Och jag tror det kommer också jättemycket från mina föräldrar som kanske inte egentligen har varit så planerande, men allt ska hela tiden vara det mysigaste, härligaste, bästa musiken, tända ljus, koja. Alltså du vet, bara så mega mys hela tiden.
Mm.
Och det är som att jag har översatt det i min vuxna, har jag tagit de här barnmyset med mig upp i vuxen ålder, som ju istället är då restaurangbesök. Alltså vet jag, går ju fram till de som jobbar på restaurangen och frågar om de kan sätta på musik om de har glömt, du vet. Alltså sånt där håller jag på med. Ska fixa i alla rum. Och det kan ju vara jobbigt för både mig själv och andra, såklart.
Mm, just det. Och när blir det jobbigt då? Varför blir det jobbigt för dig? När blir det jobbigt för dig? För det låter ju jättemysigt.
Det blir jobbigt för mig när jag inte kan slappna av i stunden för att jag håller på att tänka på nästa steg.
Mm.
För att jag blir någon slags värdinna fast vi inte ens är hemma hos mig.
Just det.
Så kan det bli.
Ah.
Så att det är ju liksom som att, ja, men då ska jag ta något telefonsamtal för att då har det blivit något missförstånd med något som vi ska på och sådär.
Mm, jag fattar.
Projektledare i alla rum kallar mina kompisar mig för, för att det är så. Jag tycker också ofta, och det här är, låter väldigt oödmjukt, men jag tycker ofta att folk är ganska dåliga på att styra upp saker. Så att om inte någon är riktigt på tårna och har löst allt, då tar jag över.
Mm.
Och inte bara bland folk som jag känner, utan liksom vad som helst. Ah. Alltså, verkligen.
Så hur känns det här samtalet då?
Med dig och mig?
Ja, ah, när det liksom är, du kommer till ett rum, det var lite så här, det finns ingen riktig agenda, det är lite så här...
Ja, men till exempel så sa jag till dig att du kanske ska stänga av så att du inte spelar in för länge i början när du skulle testa ljudet. Och sådana grejer har jag verkligen jobbat med att försöka att inte säga. Jag kanske skulle kunna ha sagt 5 grejer som jag tänker på, men som jag stoppar mig.
Ah.
För att man vill inte verka som någon som liksom tror att man är bättre eller... Som ska, liksom, man vill inte vara så här sidoförare, eller vad heter det? Backseat driver, så. Det är ju inte skärmigt. Så jag försöker hitta, så här, när kan jag hjälpa och när hjälper jag?
Ja, ah, just det.
Så. För jag gör det verkligen bara utifrån att vara en god vän. Upplever jag själv i alla fall.
Ja, för mig blev det ju tryggt, alltså, när jag mötte dig. Det var inte som att du, det kändes som att du hade koll på läget. Även fast du, jag vet inte hur jag förklarar, det kändes som att... För jag är ju mycket så här, jag kan vara, inte, jo men lite disträ.
Mm.
Jag tappar ju bort min mobil här.
Mm.
Och det är
men
liksom...
det är jag också, tappar bort grejer. Och...
Ja, det är så.
Ja.
Gud, men det kändes som att du hade lite koll på läget, att du inte, du är också van poddare. Mm. Så det var som att du blev inte heller förvirrad av omgivningen här. Och det var väldigt skönt.
Mm.
Och att du sa det där, det var bara så här.
Mm.
Det tänkte jag inte på. Liksom
ja, men jag, det har ju också kommit med åldern såklart. Men jag är ju bekväm, skulle jag säga, nästan överallt.
Mm.
Och sen så blir det ju någon sån här konstig falsk säkerhet av att ha så mycket följare och vara så omtyckt.
Mm.
Det gör ju något med en. Alltså det är så här, jag går omkring och vet att det är jättemånga människor som är intresserade av mig. Det är ju en ganska konstig så här, självförtroende boost att gå omkring med. Som har en ryggsäck på sig hela tiden med en massa likes ju.
Mm, just det.
Så det är så här... Jag har en känsla av att när jag kommer in på ställen så är det så här, de vet vem jag är.
Mm.
Sen kanske folk har negativa åsikter, men det, de vet fortfarande vem jag är. Och
just det.
Det finns någon slags så här mikrokändiskap i, liksom, när man ser mig så är det så här, men det är hon.
Just det.
Lisa Ankerman som stylade eller sådär.
Mm. Och din relation till dig själv då? Man tänker, du är ju liksom en person som har en relation till väldigt många människor på ett sätt. Även om du inte kanske har koll, du har ju inte koll på ens 10% av dem. Men
nej, gud nej.
Din relation till dig själv då? Hur ser du på dig själv? Och hur, alltså självkärlek, självrespekt, alltså vad, när du är i ett tyst rum bara med dig, hur är det att vara med dig och dig liksom?
Jo, jag är jättestolt över mig själv. Alltså väldigt glad med mig själv. Sen så har jag hamnat i ganska... Jag är liksom medberoende också i relationer. Och jag vet egentligen inte riktigt vad det kommer ifrån. Men jag tror... För det är som att sanningen på nätet när det kommer upp så här TikToks om medberoende. Så är det ofta så här. Man kommer från en dramatisk barndom och man försöker bara fortsätta det mönstret. Men jag har ju tvärtom.
Mm.
Så jag tror att för mig har det nästan blivit som att jag var så skyddad när jag var liten. Och alla var så snälla och fina. Så det är som att jag har nästan inte trott att det finns onda personer som vill mig, inte vill mig väl. Och att jag har ju lärt mig hemifrån att så om någon är lite ledsen, då tröstar man den. Mm. Och sen blir det bättre.
Mm.
Eller om någon mår dåligt så bara klappar man den. Eller man köper något till den. Eller man gör dens godaste rätt. Mm. Och så blir det bra. Och då har det blivit bra. Men det är ju som att jag har hamnat med i relationer, alltså 3-4 gånger. Långa relationer. Det har bara, jag har bara varit samma mönster varje gång. Att jag bara ger och ger och ger. Och de liksom, ja men gaslightar mig.
Mm.
Alltså jag blir misshandlad både fysiskt och psykiskt. Alltså jag har verkligen varit så här. Och jag bara så här, nej men okej, vi gör så här istället då.
Mm.
Kanske om, alltså så.
Just det, jag kan du har agerat jag kan... räddaren
liksom. Ja, verkligen. Mm. Så det, alltså. Det har jag ju verkligen hamnat i.
Mm.
Och det är ju också en form av att inte respektera sig själv.
Såklart.
Men... det har jag också jobbat på. Men jag menar, nu är jag ihop med en kille som är bipolär. Som också, eller jag är gift till och med.
Mm.
Som också, liksom, han var inte toppen i början. Han skulle ju bara fly hela tiden och sa elaka saker och sådär.
Mm.
Men då var det som att jag kunde lägga det på att ja, men det är hans sjukdom.
Mm, just det.
Och nu är det också, nu äter han medicin och nu är han världens snällaste.
Mm.
Så att det var ju också sjukdomen. Men ska man verkligen ta saker för att någon är psykiskt sjuk?
Just det
är också så.
Det är alltid en liksom... Det är en sårbar diskussion med de här gränserna.
Mm.
Var går gränsen? För vi behöver ju också skydda oss själva och skydda våra egna energier.
Mm. Och det har jag varit jättedålig på.
Mm. Ja, jag hör dig i det.
Mm.
Och om du får provprata, vad är vinsten med det liksom? Alltså varför är det liksom ett vinnande, en vinnande strategi?
Alltså att min typ hjärna har trott det, menar du?
Mm.
Jag har ju alltid gått efter partners som jag tycker är roliga och som är spännande.
Mm.
Tyvärr får jag säga då. Aldrig gått efter snäll, aldrig gått efter liksom de här värdeorden som jag har i mig själv. Och som jag egentligen tycker är viktigt, vet, med vänner. Så jag har varit jättehård med vilka vänner jag har.
Mm.
Ska aldrig bli liksom bråka eller så. Samma med jobbet, jag är skithård på jobbet. Alltså jag kan ringa upp och säga så här behandlar man inte mig till olika stora bolag.
Mm.
Så här jobbar inte vi, så att jag kommer bryta det här kontraktet om inte ni... Alltså så, jag har inget problem med det.
Mm.
Men sen kommer det till killar, så jag vet inte vad det är. Alltså partners, ja, då är jag som... Jag vet inte.
Mm.
Det, alltså det är inget bra idé, såklart. Men det kanske är någon kick då när det blir bättre.
Mm.
Kan det vara så? Jag vet inte.
Kanske,
att jag har fixat det. Eftersom att jag är så fokuserad på att lösa saker och på målet och sådär. Och jag har ju en känsla, den här typiska, att så här, jag ska kunna fixa det.
Mm.
Det har jag verkligen. Och jag har också sett gång på gång att det har gått.
Just det.
Och det är ju problem.
Mm.
Liksom.
Ja.
Alltså jag fick ju hem nu en liksom wild dog, alltså Henrik då. Som bara, du vet, han hade ingen adress, han hade inget jobb, han alltså var brutalt psykiskt sjuk och liksom, och jag bara tog mig an liksom det projektet med jättemycket kärlek såklart. Jag har aldrig varit så kär som jag blev i honom, men varför tar jag på mig det?
Mm.
Är ju liksom, men nu är vi ju där vi har en fungerande relation.
Just det.
Men det har också krävts extremt mycket tårar, psykolog för oss båda, både separat och med varann. Yeah. Medicinering för båda, alltså så att det har ju varit. Det är ett lite speciellt projekt att ta sig an, för att man behöver ju egentligen inte det. Det finns ju så många människor som kanske egentligen är bättre för en. Men jag har alltid tyckt att det är så ointressant.
Mm,
och det är nästan som en sjukdom, alltså det är ju en medberoende sjukdom som jag har. Så känns det.
Mm. Har du talat om dramatriangeln?
Nej.
det är en så här relationstriangel som man brukar se typ återkommande i relationer, att vi går in i olika roller. Mm. Så det är som en triangel och så är det tre olika roller i den.
Mm.
Så den ena rollen är räddaren och den andra rollen är mer liksom offret liksom. Och den som brukar vara på toppen är mer attackeraren, den som typ alltid har rätt och bara säger nej men jag har rätt, så här är det liksom så.
Men man är ju bara två, om man inte är poly då.
Ja, men det är att liksom, det är bara en variant. Så du kanske har varit mycket i räddaren.
Okay, ja.
Och vissa andra kanske har varit mycket i
offret. Man har ju varit offer och attackerare. Man kan, precis.
Man kan ju göra en liten variant av det där. Liksom. Men ofta är det att man kanske hittar sig själv i någon. Det brukar vara att man har en eller två som är ens go-to.
Ja, men då är jag räddare och attackerare i sådana fall.
Ja, men då är vi plus en på den. Liksom. Och det, jag vet, jag lyssnade på någon föreläsning. Och då var det en kvinna som tog något exempel liksom, att det är någon som vaknar upp, det är två då som är ett par och så vaknar ena upp och bara så här, tittar ut genom fönstret och bara så är det regn idag.
Ja.
Fan, det är regn. Är det så?
Ja. Ja.
Och då är den andra då räddaren bara. Ja. Men vad då? Nej men alltså jag att jättemysigt bageri här nere. Ja. Jag går och köper bröd. Du har en skitsnygg regnjacka, den sätter vi på oss och så det är bara så väldigt förenklad av hur de här roller och så här håller vi på. Och det fina är ju att när vi börjar se det här kan vi också börja leka med nya mer för det är ju mer dysfunktionella roller. Alltså de är inte så här asroliga
längre.
Men då kan man börja leka med lite nya roller. Hur skulle det vara för mig om jag inte var räddaren. Vad skulle alternativet kunna vara? Så det är bara intressant att vi alla har de här och såklart mer eller mindre beroende på hur liksom saker och ting ter sig.
Ja.
Men det är spännande att se att vi håller på och,
ja,
och spelar det här dataspelet.
Vad är du?
Ja, men jag skulle säga att jag har varit jättemycket räddare. Alltså, jag har nog varvat lite. Alltså sen jag blev, det är så oskärmigt, men sen jag blev mamma så jag har nog först varit mycket räddare och attackerare. Men sen när jag blev mamma och när jag varit så här trött och typ, då har jag ibland, du vet, jag tyckt synd om mig själv.
Ja,
så att jag bara så här, inte bara delat att jag mår dåligt, jag behöver det här, utan mer så här, ja, ska du ut ikväll?
Ja. Lite missunnsam och bitter.
Missunnsam och bitter och bara så här. Och när jag började få en syn på den, och det gjorde ju så ont när Fredrik då, min sambo, speglar mig. Han bara, alltså förlåt, det känns som att du typ aldrig är glad när jag ska göra någonting. Jag bara, alltså det var så här, nej men gud, det går emot hela min värderingsprofil. Och då började jag kunna se, oj, jag har gått in jättemycket i liksom offret. Och när jag började kunna bara, okej. Då var det som att jag faktiskt fick fake it till I make it. Så här, ja men jag är glad.
Ja, man kan ju ändra jättemycket beroende på vad man vill.
Så det är det, och jag ville verkligen ändra på det. Ja. Så det är också intressant att man kan hålla på i de där olika rollerna beroende på ens livssituation och börja leka med tanken, hur skulle det vara för mig att inte vara fast i den här rädda rollen? Hur skulle det vara för mig om jag på riktigt började jobba med att vara glad för Fredriks skull? Och då händer det ju så mycket, för det är egentligen bara invanda mönster. Sen tar det tid och det är tårar och det är blod och svett och allt vad det är för att ändra. För det är också tryggt.
Det är jättetryggt och man får ju också de här kickarna av att så här, när jag säger, det gör väl inget att det regnar, då kan du köra inomhusgolf och så har du tid att göra den där grejen som du skulle göra. Då får ju jag också beröm av honom ofta. Då säger han, just det, det är så skönt att du är så positiv och sådär. Så att det är som att man hela tiden får vatten på sin kvarn också, om man har en partner som, för han är väldigt duktig på att ge beröm. Det är liksom hans kärleksspråk. Alltså han ger så mycket i ord, beskriver mig hur jag är och sådär. Så det, då blir det ju ännu mer som liksom inristat hur jag är, eftersom han sätter ord på det hela tiden och ger mig just så mycket beröm. Men det är väldigt speciellt, för så fort vi reser så byts våra roller.
Ah.
För att jag är ganska dålig på att hitta och han har ett helt otroligt lokalsinne. Så då blir jag liksom bara ett barn som bara går, jag kan ingenting, armarna rakt ner. Alltså så. Och han får liksom vara omhändertagare och hålla på ryggen och liksom lotsa mig och ha koll på och liksom boka taxi till hotellet och sådär. För då är det som att jag kan inte en adress. Alltså så.
Just, intressant.
Så det är så speciellt att vi kan byta.
Mm.
Men det blir när vi är hemma så är det på ett sätt och så när vi inte är hemma är det på ett annat.
Just det.
Och det funkar lika bra på de två olika ställena. Jättespeciellt.
Ja, det låter ju, det var spännande.
Ja, men hon som jag har podd med, Emily, hon har likadant med sin kille, men hon är min man då, mycket mer offret, den som blir omhändertagen, den som liksom klagar, och hennes kille då, David, är den räddaren.
Just det.
Och när de är utomlands så är han mycket mer liksom, men orolig och så, hon får sköta planering och sådär. Så att det verkar vara en ganska vanlig grej ändå. För när jag tog upp det så sa han, gud, det där är ju, jag är ju Henrik, liksom. Och David är du.
Fan, vad spännande.
Ja, verkligen.
Ja, när man liksom byter setting, då händer det någonting. Och då tänker man hur mycket som sitter i väggar och miljö och liksom vad som triggas när vi blir... Ja, spännande.
Det blev också jättestor skillnad på Henrik när vi bestämde oss för att försöka få barn.
Mm.
För han har liksom då gått in i någon slags papparoll redan nu, där han är så här... plockar undan, skjuter inte upp någonting till dagen efter. Han har varit världens liksom uppskjutare. Det har varit en så stor del av hans personlighet. Och nu kan han säga så här... fan, jag gör det här nu för att, så att jag inte ska behöva göra det imorgon. Det är som att det bara har klickat. Liksom. Så det är väldigt skönt att se. Hans kompisar har också sagt så här, när vi är ute och, typ och dricker öl, då ställer Henrik bort glasen och sådär. Och då hade de frågat honom, vad gör du? Och då hade han tänkt, så han sagt, jag tror att jag ruvar, hade han sagt.
Ja, och du ruvar nu?
Ja.
Nej,
så jävla gulligt.
Men vad gulligt att ruva med dig.
Ja. Så att han... det, alltså det går så jäkla fort med honom från att vi träffades liksom, och det var bara tumult. Vi blev båda riktigt kära för första gången. Vi bestämde oss för att vi skulle vara med varandra. Det var bråk, vi blev sams, bråk, sams, du vet. Ska verkligen vara med varandra, psykolog, alltså så, det var bara. Och sen så gifte vi oss. Han friade efter 6 månader. Så det var ju verkligen den här typiska destruktiva, när det går för snabbt och så här, utifrån i alla fall. Och för oss var det bara så självklart att det skulle bli bra. Och nu är det liksom det. Så det känns helt fantastiskt. Men det är också som att man nästan vill vara lite restriktiv med att berätta om den historien. För man vill inte säga att det kan bli så.
Mm.
Förstår du? Ja. För att det, jag önskar ingen det jag behövde vara med om första just året. Det. Jag tror inte att många hade liksom i princip klarat av att vara i det. Många hade också blivit alldeles för arg på honom.
Just det.
Och jag är mycket mer sådär att jag slå på mig själv och liksom så här, hur ska jag lösa det här? Alltså just så. Det. Så att, ja.
Vi pratade lite innan här, vi drog ju ett orakelkort och då pratade vi ju om det här med uthållighet.
Mm.
Att du gillar när saker och ting går ganska snabbt och så vidare. Men här låter det som att du har, det finns en uthållighet i att
kunna stå ut med att vara lite... Jo, fast det är ju också de små situationerna. Att bli sams, det händer ju direkt.
Mm,
så det är inte, alltså... det är inte att jag tänkt, om jag gör det här nu så blir det bättre om 2 år. Nej. Utan jag vill att det ska bli bra i eftermiddag. Just det. Det är därför jag gör, ja precis.
Mm,
så att det skulle vara lätt för mig nu att säga så här, ja jag kanske är uthållig, men nej, jag är inte det.
Nej.
Jag jobbar för dagen och veckan.
Och vi drog ju kort. Hur var det för dig att dra kort? Vi pratade innan om det här med spiritualitet och andlighet. Och jag vill bara flika in att ibland så blir det så stora ord.
Mm.
Så här, är du spirituell? Ja. Är du andlig? Men för mig, egentligen, det som spiritualitet handlar om. Handlar typ om att göra inåtblickar och att våga vara guidad av intuitionen.
Ja, och det är ju 100%. Eller jag ligger på kvällen, jag har massa så här... jag har en 0-10 stege som jag har när, som jag kan se liksom... när jag blundar så kan jag fråga mig själv olika saker. Hur mycket vill jag det här? Och då fylls det bara i så här, per steg. Och då så känner jag när det stoppar. Så får jag liksom det svaret. Jag har också hjärta eller kryss. Kan jag känna jättetydligt. Ja eller nej. Om jag blundar också. Om det blir ett stort hjärta eller blir kryss. Och ibland så är det så jobbigt att se krysset. För att man säger fuck. Jag måste göra slut. Eller ja. Sådär.
Är det bilder då? För det, jag tror inte jag nämnt det i podden tidigare, men just det här med intuition kan ju vara det här, det är så olika. Vissa får det i bilder, vissa kan få det nästan i ett hörande, att man hör. Vissa får det i ett kännande, alltså det är typ som en sensation i kroppen. Och vissa får typ bara ett knowing, de bara vet. Får du liksom en kombo av, det låter som att du har en vision eller en bild.
Ja, alltså jag skulle säga att det är absolut en känsla i kroppen, det är ju det första som kommer. Det jag pratar om nu, det är ju när jag verkligen så här mediterar och ligger på kvällen. Typ jag brukar säga att jag dejtar mig själv. Så här, fråga frågor inför imorgon eller veckan eller vad det kan vara. Om jag ska ta det där jobbet eller hur ledsen är jag egentligen för det här. Det är
fint att du har den stunden för dig själv.
Ja, men verkligen.
Det är ju verkligen självkärlek.
Jag älskar den. Alltså,
det är din ritual
jag kan längta och gå och lägga mig för att få ha den. Så är det verkligen. Vad är jag sugen på? Vad är kul? Varför känns det så där? Alltså att få de svaren är så lyxigt.
Fan vad fint att du gör det.
Ja.
Tack för att du gör det jobbet. Alltså det är ju inspirerande att höra också att det, för jag tänker också att det här med inåtblick, spiritualitet, reflektion kan bli så stora ord. Du måste så här, du vet, du måste ha en specifik morgonritual och det ska se ut på ett visst sätt. ligg i sängen, gå den här vägen inåt. Alltså det behöver inte vara så mycket mer komplicerat. Sen är det ju stort att du ger dig själv tiden. Men jag tror ibland att vi har en idé om att det här måste vara på ett visst sätt. Mm. Men ligg i sängen en stund innan du ska somna och ge dig själv den här tiden. Det är fantastiskt.
Jag lärde mig en faktiskt ganska stor sak när jag just låg och gjorde med den här stegen. För då gjorde jag som ett test att jag ville kolla hur mycket jag älskade folk i min närhet. Så jag sa, okej, 1-10, hur mycket älskar jag den där kompisen eller sådär. Och då så var det så speciellt, för då var det som att det var nästan första gången som det inte funkade, tänkte jag. För jag fick inte upp någonting på stegen. Men ju mer olika personer jag tog upp så förstod jag att jag fick antingen 0 eller 10. Så det jag lärde mig var att man älskar inte olika mycket, utan antingen älskar man eller inte. Och det var som att jag lärde mig själv det. Det var så jävla sjuk uppenbarelse. Så jag var så här, och det var också så här vissa personer i min närhet som jag så fick noll på. Så här, gud, jag älskar inte den där. Sjukt, va?
Ja, jag får så här rysningar.
Ja. Det var, alltså, det var en av mina största upplevelser som jag haft så här, med mig själv. För att just att jag var min egen lärare av att jag hade hittat det där verktyget. Så det var skithäftigt.
Helt otroligt.
Mm.
Och det tänker, det är ju på ett sätt, oavsett vad vi lägger in i andliga praktiker, spirituella praktiker, självutvecklingspraktiker, så har ju du har ju en ritual för det här. Och det är ju, det är så viktigt att ta den där stunden inåt blicken, så att vi faktiskt får en chans att hämta hem oss själva. Återhämta, hämta oss själva åter, det är så viktigt. Fantastiskt att du gör det.
Ja, men jag tror också att alltså, vissa saker måste man också göra. Hade inte jag börjat göra de här sakerna så hade jag mått för dåligt. För att jag har min ADHD-diagnos som gör att jag är så spridd i huvudet. Och jag har liksom en beroende personlighet som gör att jag vill nästan alltid gå på fest. Eller liksom det ska hända grejer. Så att om inte jag lär känna mig själv så tar jag fel beslut. Så för vissa så tror jag heller inte att det är lika viktigt. Man kan leva ett liv av att man inte har riktigt koll. För att man går inte utanför gränserna så mycket.
Mm.
Men om man är en ganska gränslös person som jag är många gånger. Eller framförallt har varit i mina så här 20s. Där det är så här, jag kan åka dit utan pengar. Eller du vet. Jag bara utmanar mig hela tiden. Och det är också, tror jag, därför jag hamnat i de här relationerna. För att det har känts spännande. Mm. Och man ska inte välja partner för att det känns spännande. Det är liksom helt fel utgångspunkt. Men jag har gjort det varje gång.
Yeah.
Det har varit alltså det enda jag har gjort. Och jag har även gjort det i min nuvarande relation.
Just det.
Så att jag har aldrig klarat av att lära mig att göra på något annat sätt.
Mm.
Så att, ja, det är verkligen något jag har inte har lyckats att tämja mig själv.
Men finns det något mer i din tillvaro som du mår bra av än kickar?
Ja, men herregud. Alltså trygghet är mitt bästa.
Mm.
Alltså att få kärlek och ge kärlek och liksom ha någons hand på ens bröst och kolla på något som man verkligen tycker om. Och jag är ju supermysberoende, liksom. Gos och trygghet är liksom, det är toppen.
Just det.
Så att, gud, jag är inte alls så där att jag, det måste hända något hela tiden, annars är jag inte nöjd.
Just det.
Men väldigt ofta måste det hända någonting, annars är jag inte nöjd.
Just det.
Och jag måste nästan allt, även om jag ligger och myser så, jag känner mig inte riktigt fulfilled om det inte finns något att se fram emot. Något som är lite kickigt.
Ah, det kan.
Men det kan ju räcka att det är så här, vi ska till Grönan i helgen. Det behöver absolut inte vara liksom, något tok.
Just det.
Men tristessen är ju, den finns inte.
Nej. Liksom. Nej, jag fattar.
För att jag ser till att den inte finns.
Ah. Vad skulle hända i tristessen då? Tror du?
Jag vet ju vad som händer där och det är jättemycket idéer. Så att den är ju viktig men i jättesmå doser. Alltså mina tristesser är i badet, älskar jag. Och tristess, man vill inte riktigt kalla det för det. För det är nästan sådana som så här kreativa stunder, tycker jag.
Stillhet.
När jag vilar, solariet, duschen, promenad. Så att de är jätteviktiga för mig för att komma på alla de här roliga sakerna som ger mig kickar. Men de får inte vara för långa. Då får jag alltså fysiskt ont, jag kan få ont i halsen, öronen. Av att liksom var ensam för länge och inte ha något att göra.
Just det.
Då är det, det är som att hela kroppen säger till att nu räcker det med det här.
Just det. Så den tydligt pratar med dig, din kropp.
Verkligen.
Vad har du för relation till din kropp?
Alltså, den har varit bra, skulle jag säga, alltid. Så det har jag inte riktigt behövt lära mig. det var väldigt tidigt mamma och pappa sa att men berätta för mig om magkänslan och man ska lita på sig själv och det spelar ingen roll om det är en vuxen som säger någonting eller om det är en chef som säger någonting, om du känner att du vet det här bättre så kan du säga det eller kan det kan vara rätt liksom.
Just det.
Så det har ju hjälpt mig jättemycket.
Mm.
Men om du menar relation till min fysiska kropp.
Ja, både och. Fysiska och
hela. Ja, den nöt skulle jag säga också är positiv. Så det är klart att jag älskar inte allt på mig själv.
Nej,
men där
det
är också,
inte göra, tycker jag.
Nej, där fick jag också en lärdom om mig själv. Typ på gymnasiet tror jag det var. När jag tänkte att jag ville ha en kroppsdel från en tjej i min klass. Mm. Tänkte såhär, gud om jag bara kunde ha det där.
Ja.
Sen kom jag på att hon hade en annan grej som jag inte ville ha. Och då var det som att jag såhär... Okej, men om jag vill byta med någon, då måste jag få allt av den. Och då har jag inte hittat någon jag vill byta med. Så då är det som att jag har förstått och sagt, okej, men då räcker det att jag gillar vissa saker på min kropp. Mm. För det vill andra ha av mig, och jag vill ha det liksom.
Mm.
Och det andra får man bara lära sig att leva med. Man måste inte ens lära sig att älska det. Alltså, det är så här, ja, det är där. Och det är liksom, det har också hjälpt mig mycket med att jag har jobbat som stylist. Mm. Eller jobbar som stylist, att jag vet hur jag ska klä mig för min kropp.
Just det.
Så till exempel så har jag alltid haft väldigt breda axlar.
Mm.
Och det har varit en sån här grej som... Men vissa har påpekat, jag har sett det själv på någon bild bakifrån och känt så att det där tycker inte jag är så snyggt. Och då har jag helt enkelt bara lärt mig hur jag ska klä mig. Jag har inte brottarlinne liksom.
Mm.
Alltså typ så.
Mm,
och det har hjälpt mig.
Just det.
Så att också att ha alltså knowledge kring och lära sig saker kring och göra det bättre.
Mm.
Typ som vissa tatuerar i vissa kroppsdelar för att börja älska dem och sånt. Jag tycker sånt är jättefint. Alltså, gör det du behöver bara.
Eller hur?
För att det ska bli bra.
Eller hur? Ja. Gör det du behöver.
Ja.
Det är visdomsorden vi tar med oss.
Ja. Uh-huh. Och så här, operation och allt sånt, det får man också göra, men kanske som sista utväg, tycker jag, som mitt tips.
Mm.
Försök lite andra grejer först. Just liksom.
Jag sa att det där kommer från rätt plats.
Ja.
Att man känner att det är... Jag blir nyfiken på gränser.
Mm.
Hur har du med att sätta gränser generellt?
Kan du ge ett exempel?
Men typ... vi har varit inne lite på det innan, det här med att vara räddaren.
Mm.
Exempelvis att sätta gränser som kanske behöver skydda dig själv. Att sätta kanske säga nej till roliga saker som du vet att så här, i efterhand kommer det kanske inte bli så himla bra. Men jag säger ja till allt det här. Så det kan vara säga ja till event eller säga ja till i vissa relationer. Mm. Eller så där som liksom, du kanske någonstans får det här krysset i kroppen.
Ja, och det är också så här för... Alltså, innan jag blev 30 typ. För det var när jag blev 30 skulle jag säga som det var någon som kickade in. Jag åkte också till Costa Rica och var på ett läger där jag liksom, vi mediterade och lärde oss så mycket om oss själva. Jag och mina två bästisar. Så det var verkligen en vändpunkt för mig där. Jag gjorde slut med mitt 6-åriga relation som jag hade haft. Mycket i mitt liv förändrades. I samma veva så fick jag min diagnos. Jag... fick, eller anställde 2 tjejer, en som hade hand om mitt schema och som öppnade alla mina kuvert. Alltså, jag liksom pytsade ut sånt som jag inte var bra på. Så det, jag skulle säga att det är en slags gränssättning som jag har gjort för mig själv, att så här, jag behöver inte göra allt det här, för jag kan inte det här. Jag är inte bra på det här. Jag vill bara göra det jag är bra på.
Just det. Men är det några gränser du tänker är svåra att sätta? Eller kommer vara svåra att sätta?
Alltså, det är klart att det är en massa saker i livet som är svårt, och jag vill inte låta så här pretentiös och för egen kär egentligen heller, för de som inte kanske följer mig, men jag har verkligen mått och haft det jävligt kämpigt.
Mm.
Men just nu så har jag inte det. Jag har jobbat så sjukt mycket med mig själv. Så att jag kan så här stolt säga att jag mår bra och är liksom, jag sätter gränser, jag säger nej, alltså så. Men jag har verkligen inte alltid gjort det.
Nej.
Alltså, jag grinade varje eftermiddag i 10 för att jag så här tog ut mig till lunch. Alltså verkligen. Och var en person innan lunch där jag bokade massa saker. Och sen så efter lunch så ville jag bara gå och lägga mig. Men då skulle jag göra alla saker som jag inte bokat. Så att jag har ju varit snurrig, gränslös, slarvig.
Mm.
Jättemycket saker som jag skulle säga att jag inte längre är.
Nej, och lärt dig jättemycket av den resan, eller hur?
Ja, gud ja.
Hittat dina verktyg. Du har ju tvingats att blicka inåt.
Mm.
Och jag tycker att det är någonting väldigt härligt. För jag menar, jag tänker på den här podden och min intention med podden. Att få titta på människors inre och få höra liksom från den platsen där du är. Och jag tycker att det är någonting uppfriskande med att få möta en kvinna som mår bra.
Mm. Det är uppfriskande för mig själv också.
För men det är ju inspirerande.
Det har tagit så lång tid.
Ja. Och att så här, som du säger, inte heller förringa, för du har ju jobbat jättehårt för det här. Men att faktiskt möta någon som säger att jag mår bra nu och jag har hittat strategier för att må bra. Jag tror helt ärligt att vi behöver fler sådana berättelser.
Vad fint.
Jag kände det nu, att det är så lätt för mig, för jag älskar ju mörkret.
Ja.
Jag är såhär, har du något snaskigt mörkt som du vill berätta?
Ja.
Men jag bara inser såhär, wow, att få lyfta kvinnor och såklart män. Men nu har nu liksom flest kvinnor som har besökt min podd.
Ja. Man är också mest intresserad av kvinnor.
Det är ju väldigt spännande med kvinnor. Ja. Att få möta en kvinna som bara så här, står i sitt ljus, står i sin kraft, kan sätta gränser. Och sen självklart, det betyder inte att du kommer vara fri från utmaningar framöver.
Men herregud.
Men nu är du på en kraftfull plats.
Det är jag, verkligen. Och jag är verkligen, Emily, min poddpartner, sa i något poddavsnitt sen, there's no time as the present, va? Och det är verkligen så här, något som jag lever efter så mycket, som mina kompisar kan skratta åt mig när de säger typ så här, ja, men ska vi kanske göra det där då? Och så är jag bara så, ja, men ge mig telefonnumret. Att jag vill göra det direkt. Och det är verkligen, tycker jag, en superkraft som jag har fått, för jag har verkligen varit så där. Jag bäddar sängen om 2 veckor, jag har alltså så skitit i mina alltså tonår fram tills jag var typ kanske 28. Så det är som att jag har blivit vuxen typ. Och bara så här, jag gör det här nu. Jag alltså, ringer det där samtalet. Jag betalar den där skiten. Jag gör alltså så. Jag vill bara, som sagt, när det kommer upp ett problem, så vill jag bara bocka av det direkt. Så att det aldrig läggs på kö. Jag vill bara vara fri. Så att kreativiteten hela tiden flödar i mig. Och så att jag bara kan göra roliga grejer. Och det är ju sånt himla privilegium också. I det jobb jag har. Att jag är så fri. För att jag kan säga, jag kan gå upp när jag vill. Ja, jag får mer jobb på eftermiddagen. Men jag kan vara i vilket land jag vill. Och det jag gör ger mig också mycket ekonomi. Eftersom att jag jobbar med reklam. Och reklam är ett väldigt välbetalt jobb.
Oh, ja.
Så att nu kommer jag bort mig lite. Vad var jag ska säga?
Nej, jag tycker du var inne på banan av att du står i din kraft. Och att du liksom, du har också skapat en tillvaro, tänker jag. Det var det vi pratade om innan vi tryckte på micken. Jag tänker också att det är så, du har verkligen, du har jobbat för det här. Du har jobbat för det, och det är det jag tänker också. Nu är du på den här platsen med allt vad det innebär. Du har fått sån himla fin utdelning. Jag är så glad för din skull.
Tack, vad gullig
du är. Ja, men det är viktigt med de här. Jag bara kände det nu. Fan, det här är viktigt.
Ja. Sen finns mycket mörker att gräva i, som sagt. Jag har bara, alltså fan vad jag har varit på botten i mitt liv. Och alltså, främst ju som sagt i mina relationer. Alltså det har varit som att jag har dragit en påse med sten i 15 år. Alltså verkligen. Och så ändå försökt, du vet, stånga mig igenom olika väggar med den här påsen. Det har liksom varit min, verkligen min vardag och min tillvaro liksom har varit så. Och jag har inte fattat det. Alltså mitt nervsystem måste ju ha varit på spikar, måste ha stått ut ur. Ibland när jag tänker tillbaka på det, jag måste ha blivit av med 10 år av mitt liv. Alltså av att de olika erfarenheterna som jag har haft. För att alltså, min kropp måste ha mått så jävla dåligt.
Finns det någonting du skulle vilja säga till någon som är just där på botten? Om du fick chansen att prata med antingen.
Ja, men det som har hjälpt mig mest, för att man kan inte göra slut. Det är så jävla svårt. Liksom. Det är precis som att vara beroende av droger eller vad som helst. Det är liksom som att det är inte ett alternativ. Och det är det som är så svårt, för man kan inte säga till en kompis eller syster att du måste göra slut, han gör ju det illa. Bara, ja, men jag är så beroende av det här liksom, traumabondet. Men det som har hjälpt mig mycket är att riva upp himmel och hav, kallar vi det, jag och mina kompisar. För att antingen komma närmare målet eller komma närmare slutet. Att våga säga, jag tycker det här är dåligt. Eller våga säga, du gör mig illa när du gör det här. Att vara besvärlig i sina relationer. För då kommer man se direkt antingen om, ja, men tar den här emot mig nu? Finns det en lösning? Ska vi gå till psykolog? Säger han att han ska ändra sig? Gör han det? Och så vidare. Och antingen så kommer han då bli så provocerad så att han gör slut. Eller så hamnar man i en situation där man märker att när jag säger vad jag tycker, när jag speak up och river upp det här himmel och havet och visar mig själv, han fångar inte mig då alls. Och då gror ett hat. Och det hatet behöver komma för att man ska sen kunna göra slut. Så att det är mitt bästa tips. Att liksom, gå in med båda knytnävarna i situationen.
Och speak up. Ja. Och våga vara. Jag tänker att det kräver en del. Eller för vissa. Nu vet vi ju inte, precis som du sa här också. Att För vissa kanske det här känns läskigt och vissa känns det inte alls läskigt. Nej. Men det kan ju kräva en del sårbarhet att öppna upp sitt hjärta.
Gud, och verkligen. Ja. Och också som vi pratade om innan, man har de här rollerna. Om man själv är liksom medberoende och den andra bestämmer allting, då är det lite konstigt att man plötsligt börjar säga, vet du vad, jag mådde inte så bra när du sa sådär, eller jag vill inte att vi har våra tandborstar här, jag vill att vi gör så. Att vara den besvärliga personen som ju är den som är nära en själv, det gör att man hittar sin sanning.
Mm.
Så det är egentligen det enklaste sättet att antingen bli kära på riktigt och få en bra relation,
yeah,
med den här dummingen. För det kan vara ganska skönt att tänka att så här, jag gör det här nu för att det ska bli bra. För det är mycket bättre motivation än jag gör det här nu för att det ska ta slut. Mm. Men ofta tar det ju slut då. Men det kan också bli bra.
Eller hur?
Mm.
Så att våga riva upp, liksom riva upp ogräset.
Skriv upp allt. Skriv upp titta. Allt som exakt. Den har gjort som gjort en ledsen och visa. Hej, jag har skrivit en lista här nu. Det har gjort det Henrik flera gånger.
Ah, nej, men, och jag tänker mycket på det kortet vi drog, myrsteg. Bara kopplat till nu processen vi har i samtalet också. Och till er som lyssnar att det här tipset som du gör, jag tycker det är helt fantastiskt. Och det kan man ju göra i myrsteg.
Mm.
Det behöver ju inte vara att man river upp det största ogräset. Nej. På en gång. Man.
Nej.
Kan ju börja, eller vad tänker du om det? Att man kan börja med.
Absolut.
En liten exponering. Mm. För jag tänker, testa. Så tänker jag mycket med sårbarheten. Att om man liksom haft en mur runt hjärtat stora delar av sitt liv, då kan det vara väldigt läskigt att helt plötsligt bara riva hela den. Men vad händer om jag bara plockar en tegelsten och bara, okej, jag frontar mig det här, eller jag tycker till om det här, och så gör man det här, så man nästan övar upp det.
Ja, men testar man är hemma tidigt från jobbet, han ska komma lite senare, och så tänker man bara så här, okej, nu ska jag bara tänka, hur hade det varit nu om jag var i en relation med en person som behandlade mig 100% bra, som jag var trygg med? Hur skulle jag bete mig då? Och så testar man första kvarten att bete sig så. Och så ser man bara, gud, det där funkar inte, det där funkar inte. Då kan man också kanske få en liten ilska i sig, och den ilskan är skitbra för att ta sig framåt och för att våga konfrontera, våga bråka, våga, för det är ofta bråka man behöver i de där skitrelationerna. Att våga vara den som faktiskt säger att så här, det här funkar inte.
Yeah.
Inte bara sitta och vänta och tassa och hoppas inte han är arg idag. Var arg själv.
För ilskan det är ju värd. Verkligen någonting som kollektivt också är ganska undantryckt för oss kvinnor.
Ja.
Vad har du för relation till ilskan idag, skulle du säga?
Den kommer inte ofta. Men när den behövs, skulle jag säga. Jag är nog inte så lättretig, tror jag. Faktiskt. Och just, jag har övat så mycket också med Henrik nu i hans sjukdom. För jag läste på så mycket om bipolaritet. Att de är som jättesårbara barn när de beter sig illa. Och när de säger elaka saker så är det ofta för att stöta bort. För att de känner själva att de inte är värda att vara i relationen eller vad det kan vara. Så att jag har verkligen lärt mig i vår relation att se honom när han beter sig illa. Se honom som ett barn som behöver hjälp. Och det har hjälpt så mycket, som han säger till mig. Alltså något så här, jag tycker inte om dig. Eller vad det kan vara, elaka saker han har sagt för att typ lura mig. Så har jag liksom lagt en hand på hans bröst och sagt, jag förstår att du mår dåligt nu, men jag är här och jag kommer inte lämna dig. Och då har han liksom börjat gråta eller sagt tack. Eller så här. Så att så lätt har det ändå varit. Och det var en psykolog som lärde oss det här. Och såklart sa de också att om han säger för elaka saker som går över min gräns, då ska jag gå därifrån.
Yeah.
Så att det inte så här, man ska inte ta vad som helst. Men det har ändå lärt mig mycket, att det är inte fel på mig om någon säger något elakt till mig, helt enkelt. Och det är ju också med så här näthat, det är samma sak. De känner inte mig. Så om de säger något elakt så mår de själva dåligt. Så det
sårade barn.
Ja.
Som liksom håller på där ute i den här världen.
Så vad blir jag arg på? Jag kan bli arg på orättvisor eller om någon är elak mot någon jag tycker om. Kan jag bli jättearg? Jag blir liksom en björnmamma. Så jag kan slåss alltså.
Ah.
Verkligen. Puttas i alla fall. om det behövs.
Ah.
Men
jag tänker också att du använder, för mig också, ilskan. Så här, man kan ju tänka på den i en volymreglage. Att så här, ilskan tänker jag att du använder också när du nu också har börjat sätta mer gränser. För jag, det var en psykolog, tror jag, på Instagram som skrev någonting att det är omöjligt att sätta gränser utan att vara i kontakt med sin ilska.
Ja, ja.
Och det väckte någonting. Och nu när du pratar så tänker jag att du har jobbat så mycket med dig själv i process. Och du har också kunnat så här, alkemiskt förvandla ilskan till värdighet där du sätter gränser för
alltså
dig
själv. Alltså jag känner mig väldigt, när jag blir arg, är väldigt auktoritär. Alltså, och det behövs ju ofta i jobbet också, för att det är många företag som försöker fuffla i kontrakt då, du vet, mig. Det är så här, man bestämmer en sak men plötsligt står det en annan och sådär. Eller att det har blivit på något sätt missförstånd. Och jag känner mig väldigt säker och stolt i den personen som ringer då. För att jag är alltid rättvis, vill i alla fall alltid vara rättvis. Och jag vet att jag kommer från en plats där jag vill att det ska bli bra. Jag vill lösa det. Men jag har inget problem att säga, vet du vad, du har skött det här så oprofessionellt. Du har gjort illa mig och mina anställda. Och jag vill att vi ska fixa det här nu, men det ligger på dig. Alltså jag har inget problem att säga det. Och så har det inte alltid varit heller.
Nej, det är det jag tänker. Att du har verkligen på något sätt också blivit vän med den där ilskan. Och kunna använda den på ett så konstruktivt sätt. Och även kunna se när ilskan blomstrar i andra. Att det också kan vara ett skydd. För att skydda vårt inre barn. Att då bara du vågar lägga handen på. Bara...
Ja. Men alltså folk som skriker när de blir arga. Det är ju en person som inte har kontroll. Det är en person som agerar utifrån liksom rädsla. Eller... liksom maktlöshet. Och det är en person som nästan alltid behöver bli omhändertagen. För att egentligen är den ledsen eller känner skam eller vad det kan vara.
Verkligen. Jag skulle kunna sitta här så länge med dig och prata.
Ja,
det var ett jättefint samtal. Vad tar du med dig från det här samtalet? Vad är levande i dig just nu?
Det är häftigt när man sätter ord på saker. Och jag känner mig så jäkla glad att jag är där jag är. Och jag skrev ju det till dig innan, för du frågade så här, vad vill du prata om? Och jag skämdes typ också av att säga så här, jag har jobbat så mycket med mig själv så jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tycker att vi ska prata om. Även om jag tycker det känns härligt att vi ska prata. Men jag har nog aldrig varit i ett forum så här. Efter att jag började må så här bra. Och hört att det är så. För senast jag gick till en coach var när jag skulle vara med i Good Luck Guys på Prime. Ett så här program när jag och Henrik skulle överleva på en strand och liksom inte knappt få någon mat och så där. Och då var också någon annan just som skulle klippa oss. Alltså, det var ett produktionsbolag. Och jag har inte gjort det sen toppmodell. Och där märkte jag att många av mina kompisar som var med i toppmodell blev väldigt ledsna för att man får liksom ett narrativ kring sig att du är den som vill hämnas. Du är, alltså de gör liksom
drama.
Ja. Så att jag var så rädd. Det var också i samma period som det här som hände för Margot. Yeah. Så att det var en väldigt stark cancerkultur i Sverige då. För typ drygt ett år sedan. Och då var jag rädd för det. Och liksom grät och var så här. Jag vet inte om jag kan göra det här, Henrik. Och han bara, vad kommer det här ifrån? Så du är inte rädd för det här. Jag bara, jo, jag är jätterädd. Så då kontaktade jag en jätteduktig coach. Som vi träffades 3 gånger över telefon. Och vi pratade bara om min rädsla. Att andra skulle döma mig. Vad händer om man blir cancelad? Vad gör jag då? Alltså flyktplanen liksom. Och att bara ha det framför sig. Och det gjorde ju att jag nu är inte rädd för det heller.
Nej, du mötte så. Det värsta som kunde hända tillsammans med henne.
Så att just nu så är det bara allt är topp. Sen är det såklart att jag kan få missfall eller det blir inget. Och jag kommer bli ledsen över det, men... När man mår så där 8, 9 av 10 i livet så är det ju inte så läskigt att det kommer en besvikelse. Nej. Så att man studsar ner på 5:an eller 2:an.
Du har lite marginal.
Ja, men det känns faktiskt så.
Du har resurser för att du har liksom ett ganska laddat batteri och du känner att du är på en bra plats. Ja. Det blir ju motståndskraft.
Ja, men jättemycket av det har ju också att göra med att jag för första gången i livet typ har en partner som klarar sig själv, som är trevlig, som... ringer mig och frågar hur jag mår, som liksom vill mig väl och bara så här, gör tjänster för mig och så här. Så det är ju fan vad det har gjort att jag ju hinner göra klart på mig själv liksom. Det har varit allt för mig.
Jag är så glad för din skull.
Ja, tack.
Och jag önskar er också all lycka i processen.
Ja, tänker att jag kanske ska bli mamma. Det är helt sjukt.
Hur känns det med den när du tänker på det?
Skitbra. Jättespännande. Alltså jag känner att jag har så mycket kärlek att ge. Gud, men jag är rörd faktiskt. Jag har så mycket kärlek att ge. Henrik har så mycket kärlek att ge. Och han har liksom en liten klänning som han har köpt. Som han har hängt upp bredvid sin sida av sängen. Alltså, vi är redo liksom. Det känns jättebra.
Ni är redo och välkomna den här själen. Som vill komma
Kerstin
till er.
Kerstin eller Leo har vi bestämt. Ja.
Jag ser att du blir berörd.
Ja.
Det är stort.
Ja, men det känns så bra. Alltså, tänk bara på den där lilla. Och känna den kärleken. Och också, jag har varit så jäkla hård apropå gränsdragning med Henrik också. För han ville ju ha barn så tidigt. Mm. Vi skulle ju göra allt så tidigt. Och det var en av de sakerna också som jag sa. Alltså, jag kommer inte få barn med dig förrän du är stabil. Förrän du äter medicin. Förrän du är 100% snäll mot mig. Förrän du liksom inte hamnar i de här svackorna. Jag tänker inte liksom ha ett barn i det här. Jag kan ta det, men ingen annan ska behöva ta det här.
Mm.
Och jag har verkligen stått fast vid det. Och det är jag så himla glad för också. Att jag fick den här fina barndomen med mamma och pappa. Att jag vet hur en bra barndom är.
Mm.
För annars tror inte jag i min medberoendehet hade kunnat ställa den gränsen. För då hade jag tänkt, jag kommer fixa det. Men jag vill att det ska vara så där fint som jag hade det. För det blev så himla bra. Det är jag så glad för.
Har du någonting du vill säga till ditt kommande barn?
Jag känner bara att allt kommer bli så bra. Det känner jag i hela kroppen.
Mm.
Det känns jättehärligt.
Mm. Jag kände den tilliten. Det kommer bli så bra. Och du är värd allt det där. Fy fan vad gött.
Ja. Tack för att du har varit här med mig.
Mm. Tack för att du har varit här och delat med dig av ditt ljus.
Mm.
Jag tror att det är viktigt också, systrar emellan, att så här bara... Jag blir ju inspirerad. Mm. Alltså jag blir ju bara så här, wow. Jag tror att det är viktigt att vi gör... Det bara slog mig nu att vi är med varandra i det här, i medgångarna. Mm. För mycket av min bakgrund kommer ju det här med sårbarheten.
Mm.
Och det är ju så lätt ibland, du vet, relatera, du vet, när någon mår dåligt.
Mm.
Vi lägger ut en post och någon liksom...
Det är också lite mysigt.
Exakt, och viktig del i bonding och liksom hela den delen. Men jag tror också att det här systerskapet, där vi delar, nu är vi tårar, men tidigare har vi också varit i det här... kraften och bara så här, du har bra
ekonomi. Jo, men de här tårarna är ju bara glädje. Och så här hopp.
Glädjetårar, tillit.
Ja, så att det känns bara så himla överväldigande och rätt och stort och liksom fint.
Mm.
Så att det känns bara som,
jag fattar. Du är berörd, liksom. Berörd av, av din tacksamhet.
Det var så häftig stund när vi såg ägget på skärmen.
Mm.
När det skulle stoppas in, när det var befruktat. För vi hade inte fattat, vi hade kollat på så många olika skärmar innan. För vi har gjort spolning och sett äggen, du vet, innan de var befruktade i mig. Och kollat så allt ser bra ut. Så, här. Så vi var lite så slentrian. Bara, men ännu en skärm och ännu en grej. Liksom.
Mm.
Och så kollade vi upp och så sa, men där är ägget, nu är det befruktat, nu ska vi stoppa i det. Och både jag och Henrik kollade upp på den där skärmen. Och så började vi båda gråta så mycket. Och vi fattade inte vad fan det var. Så när vi kom ut i bilen så sa jag bara, vad hände? Alltså varför blev det så bra det? Och så bara kom vi fram till att det var för att vi älskade ägget. Alltså vi kollade på något som vi älskade. Det var så jävla sjukt. Alltså. Fast vi inte. Det finns ingen person. Det finns, men det kändes som att första gången såg vi något med en själ typ. Det var så fint.
Jag är också jätteberörd.
Mm.
Oh. Och jag slängs tillbaka också när jag låg där och... Det lilla ägget jag minns liksom.
Ja.
Och jag tycker det är så fint att du känner den kärleken. För jag var liksom någon annanstans tror jag. Bara såhär. Det låter som att du är väldigt närvarande i den här processen.
Ja, men det känner jag. Att jag är varje steg och att man också så här klarar sig igenom varje steg. Sen filmar vi också allt. Jag lägger upp allt på YouTube. Varje steg. Det är nog också att man blir mer närvarande. För att så här, jag tänker så här, vilka vinklar ska vi filma det här? Det är som att jag tänker så mycket på varje steg. Och så pratar vi också. Vi synkar oss själva efter varje grej. Vi har varit med om intervjuer och i filmen. Så att vi får också prata. Vi får höra den andra säga, hur kändes det här för dig? Hur kändes det för mig? Så det är som att vi har nästan en psykolog eller coach med oss i hela. För att fast det är vi själva som tvingar oss då, fast vi vill, eller man ska säga, in i känslorna i varje del i processen. Mm. Varje segment. Liksom.
Det låter som att det inte finns någon skam i det här.
Nej, ingenting.
För mig fanns det ju skam. Men det var bara det som slog mig nu. Att det låg nog som ett mörkt filter.
Och det är den värsta känslan.
Den alltså, är så gyttig och geggig. Oh,
det är den värsta.
Den förlamar ju på många sätt. Oh. Och liksom...
Fan vad skönt det var att sluta ljuga där när man var... Jag var 21 kanske när jag bestämde mig för jag ska inte göra det mer. För de situationerna man hamnar i när man blir påkommen, alltså den skammen, alltså, ingen levande människa i världen är skammen, alltså, fy fan.
Nej, det är en väldigt speciell känsla alltså. Verkligen. Ja. Hjärtat.
Allt blir bra.
Jag skickar så mycket kärlek till det där ägget och även det ägget. Det var ett i frysen, va?
Ja.
Det där ägget som ligger där i frysen. var så mycket kärlek till process och bara, fy fan.
Ja.
Tack för att du kom hit.
Tack själv. Nu ska jag få en kram.
Tack.